Idag så ska jag prata om förlåtelse och försoning. Någonting som har legat på mitt hjärta ett tag. Utifrån kanske också läget som är i vår värld. Där det är så mycket situationer som utmanar, så mycket konflikter. Och så många relationer runt om i vår värld. Där man märker att det finns ett jättestort behov utav att få upptäcka det som är kärnan i det kristna evangeliet. Att det finns förlåtelse vid Jesu kors. Att det finns en försoning att upptäcka som också påverkar mitt sätt att relatera till mina medmänniskor. Vårt sätt att relatera till varandra i den här församlingen, till människor i samhället, till våra grannar. Evangeliet påverkar våra relationer när det får gå på djupet i våra hjärtan. Och därför så vill jag ägna den här predikan idag åt att prata just om förlåtelse och försoning. Och vi ska läsa ett bibelsammanhang från andra Korinthierbrevet. 5:e kapitlet och en bit in i början av 6:e kapitlet. Och vi läser i tillsammans här på väggen. Får ni hänga med. Andra Korinthierbrevets 5:e kapitel och från vers 14 står det så här. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Alltså är vi alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Han som inte visste av synd. Ja, det var det vi läste precis. Som Guds medarbetare. Här vi kör på, vi fortsätter. Det här fortsätter i början av 6:e kapitlet. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så den blir till nytta. Han säger ju, jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Det här är ett textsammanhang som givetvis sitter ihop. Uppdelningen i kapitel har ju gjorts lite senare. Jag vill bara be en bön efter att vi har läst den här texten. Herre, nu ber vi att de här orden ska få sjunka in i våra hjärtan. Och att din kärlek ska få slå rot i våra hjärtan och slå ner i oss. Och visa oss på nytt, Herre, vad du har gjort för oss, Jesus. Att ditt uppdrag, Herre, får landa i oss, Herre. Så att vi ser att det finns en kraft att leva i. Som bottnar i din kärlek, Herre. Där det finns en förlåtelse att hämta, Herre. Tack för den här texten, Herre. Låt det få bli levande för oss, Herre. Tack för din närvaro genom din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, vi ska komma tillbaka till den här texten undan för undan i predikan här. Men det här handlar ju om Guds kärlek som drivkraft. Och det är väl en bra fråga att ställa sig ofta i relationer och i livet överhuvudtaget. Vad är det som driver oss? Vad är vårt motiv? Vad är bränslet i vår tank liksom? Det är ju tanken med drivmedel. Alla som tankar ett fordon vill ju givetvis att tanken ska räcka så länge som möjligt. För det är dyrt. Även om det har gått lite billigare de sista dagarna så är billigt ett fel ord att använda på drivmedel överhuvudtaget. Men tanken med drivmedel är att det ska räcka länge. Man vill ju komma långt med det man fyller upp tanken med. Eller hur? Och för att starta motorn så behövs det ju en gnista. Nu står inte jag här som någon mekaniker och ska utge mig för att kunna så mycket om motorer. Men jag vet att det behöver tändas och det behövs det en gnista. Och så kan det ju också vara i Guds liksom nedslag i våra liv. Att det behöver tändas en eld för att det ska börja fungera. Men vi vet att det drivs inte av gnistan. Utan det är drivmedlet som gör att det drivs vidare. Det behövs ju för att starta, men det drivs inte utav elden. Och så behövs det rätt drivmedel i rätt tank, eller hur? Det var en kompis som ringde mig för ett par månader sedan. Bara, Anders, kan du komma och hämta oss? Bilen stannade, för jag fyllde på fel drivmedel. Ja, då är man lite såld. Då blir det en bärgningsbil som fick komma och hjälpa dem. Det var fel drivmedel i deras tank och det funkade inte så länge. Och så kan det ju vara också i vårt liv, eller hur? Att det finns saker i våra liv som vi drivs av som kan tyckas vara drivmedel också. Men det är fel drivmedel för det håller inte i längden. Det som Gud har tänkt för oss håller i längden. Kristi kärlek, det är sånt som håller i längden. Men det kan ju vara så att vi drivs i våran tank utav rädsla till exempel. Rädsla för att inte duga, inte räcka till. Det man gör inte ska vara godkänt. Och rädslan som ett drivmedel kan ju få en till att göra en massa bra saker visserligen. Men man gör det av fel skäl. Bara för att man vill uppfylla vissa förväntningar eller ja, man drivs av rädsla helt enkelt. Och det funkar inte i längden. Och så kan det vara också i våra kristna liv att vi drivs av rädsla för någonting. Och jag tror att det här är en dag där Gud vill ge dig och mig rätt drivmedel i våran tank. Det finns ju också en felaktig bild ibland hos oss kristna att vi drivs utav vi tänker att Guds kärlek är liksom villkorad. Att vi tänker att jag gör det här så tycker nog Gud att jag är godkänd. Och det är också någonting som är förrädiskt. För då kommer man att fastna i sina egna prestationer och drivas av att man måste lyckas med saker för att bli godkänd. Men det som är befriande och det som är sanningen och som jag vill hamra på den spiken idag. Det är att Guds kärlek som våran drivkraft. Den är given till oss redan innan någonting är gjort från våran sida. Det finns en helt annan växel för dig och mig att lägga i. Om vi vill vara Jesu lärjungar på riktigt. Vi kan få drabbas på djupet i våra hjärtan utav hans kärlek. Och jag säger drabbas för att jag tror att det behöver få slå ner i oss. Att vi är älskade av Gud redan innan någonting har skett från våran sida. Guds kärlek är villkorslös. Om vi läser om Jesus i evangelierna och hur människor blev berörda utav det han gjorde så märker vi ganska snart att skarorna drogs till Jesus. Det fanns en attraktion i hans liv därför att han var fylld av Guds barmhärtighet. Han som är Gud själv, han hade förmågan att se rakt in i människors hjärtan och visa kärlek på ett sånt sätt så att människor kände sig välkomnade in i hans närvaro. Jesu rykte attraherade människor till honom. Och där får ju du och jag fundera på våra liv. Vi ber ju att vi ska bli mer lika Jesus. Vi var i Jönköping igår på en ledardag med pingstförsamlingarna i södra Sverige. Det var uppåt 2000 personer samlade där. Det var en jättehärlig dag. Och då var en av sångerna och jag slogs just av den här tanken. Där vi sjunger, jag vill bli mer lik dig. Och så tänkte jag, vad är det vi sjunger nu egentligen? Vill jag bli mer lik Jesus? Ja, hur var Jesus? Ja, det vill jag ju bli. Men hur lik Jesus är jag egentligen? Dras människor till den kärleken som finns i mitt liv? Eller Blir människor rädda för att prata med mig om saker som är känsliga för att de tänker att jag ska döma dem? Jesus, han var ju inte sån. Utan Jesus han såg ju rakt in i människors liv. Han talade om vad som var synd. Han backade inte för det. Men han gav också Guds kärlek rakt in i människors liv. Så att människor kände sig välkomnade in i hans närvaro. Och det är verkligen en hemlighet. Och någonting för dig och mig som lärjungar att stå efter. Att människor ska attraheras av Guds kärlek. Känna sig välkomnade in i gemenskapen, in i din närvaro. Det finns ju en berättelse som vi ska gå till nu ifrån Lukas 7:e kapitel. Jag ska prata om händelsen, vi ska bara läsa någon slutkläm i versen där. Men här berättas det om Jesus när han ska på en måltid. Han blir inbjuden till en av de religiösa ledarna, till en av fariseerna. Till hans hus och äta en måltid tillsammans med fariseerna. De religiösa människorna, de som ville leva efter Mose lag, de som ville lyda lagen. De som fanns där i synagogan och Jesus mötte de här människorna och de bjöd in Jesus, Simon hette han, bjöd in Jesus till sitt hem, till en måltid. Och när vi bjuder hem någon till måltid så sätter vi oss vid bordet. Men det var inte riktigt så det funkade i det här läget. Utan när man åt där, jag vet ju inte exakt hur det gick till. Men någonting åt det här hållet. Så här satt man till bords. Så att fötterna var bakåt. Och man satt och åt så här. Och när de sitter där vid måltiden så kommer det en kvinna in i rummet. Och ställer sig bakom Jesus. När jag förberedde den här predikan så tänkte jag skulle använda några statister där. Men jag hann inte förbereda några så jag tänkte jag kör det här själv. Så ni får föreställa er nu hur det kommer en kvinna in i rummet. Och ställer sig bakom Jesus där han sitter vid bordet. Och så börjar de gråta. Och så börjar hennes tårar att droppa ner på Jesu fötter. Hon börjar liksom blöta ner Jesu fötter med sina tårar. Jesus han måste ju ha vänt sig om och sett kvinnan när hon kommer in i rummet. Det måste hon ju ha gjort. Han måste ju ha gjort det och mött hennes blick och låtit henne göra det hon gjorde. Den här kvinnan, står det i texten, hon var en synderska. Hon kom från staden och hon var en synderska. Det beskrivs inte vad det var för synder hon höll på med, men det kan man ju fundera på själv om man tycker det är intressant. Men hon definieras i alla fall av hennes tillkortakommanden. Att hon var någon som andra människor såg ner på. Hon var inte som de religiösa ledarna som var i det rummet. Som satt där med Jesus vid bordet. Utan hon var en som människor såg ner på. Men Jesus lät henne stå där vid hans fötter. Och blöta hans fötter med sina tårar. Och så böjde hon sig ner och torkade hans fötter med sitt hår. Och hällde olja på hans ben och på hans fötter. Och smorde in dem med dyrbar olja. Och torkade hans fötter med sitt hår. Ni kan tänka er det spektaklet vid den måltiden. Jag vet inte hur du hade reagerat i ditt hem. Men jag älskar den här bilden av hur Jesus låter det här hända. Han vet ju vem hon är. De andra de säger, Jesus, vet du inte vem det är som står vid din fotända just nu och håller på så? Hur kan du låta henne hålla på så? Och vad gör Jesus då? Jo, han vänder sig inte till kvinnan och säger, gå iväg. Usch, jag visste inte. Nej, för han visste ju vem det var. Alla visste ju. Hon var en som skämde ut sig, som levde orent, som var en synderska. Men han vände sig till fariseerna och så sa han, Simon, vad tänker du? Säg att det var en kille som hade en skuld på 500 denarer. Och så var det en annan som hade en tiondel av den skulden, bara 50 denarer. Och så sa han som de hade skulden till att, nej men jag efterskänker de här pengarna. Och så frågar Jesus Simon, vem utav de här två tror du blir mest tacksam? Och då tycker ju Simon att han, ja men det är klart Jesus, det är ju givetvis han som hade den största skulden som är mest tacksam. Och det är ju logiskt såklart. Just det, säger Jesus. Just det, säger Jesus. Just precis det. Den som hade den största skulden. Den som hade den största bördan på sina axlar. Den som kände sig tyngd av omständigheterna mest. Men som helt plötsligt blev avbördad. Som någon annan tog den här tyngden på axlarna och sa, jag bär din tyngd. Och då slutar ju den här berättelsen, landar ju ner i vers 47. Vi kan lägga upp den på väggen. Så säger Jesus, inte till kvinnan utan till fariseerna. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Den här kvinnan visste ju att Jesus, han var en man av mirakel. Han var den som gick runt och botade de sjuka och talade om Guds rike som hade en hög standard. Och han sa till och med att den som till och med tittar på en kvinna med begär har redan begått och äktenskapsbrott. Det handlar inte bara om att göra det, utan det handlar om det som händer i hjärtat. Jesus skärpte ju lagens bud. Han tog inte bort dem, utan han sa att det sitter inte i alla våra yttre saker, utan det sitter i vad händer i hjärtat. Vad händer på insidan i våra liv? Det är där synden begås och börjar. Det som händer i vårt tankeliv och i vårt inre. För Gud känner redan det. Det var honom som den här kvinnan kom till. Som hade sagt att äktenskapsbrott är inte att bara göra det, utan det är till och med att bara tänka det. Ändå kommer hon till Jesus som själv lever i synd. Och bara slänger sig fram och betjänar honom. Tvättar hans smutsiga sandalfötter. Det var ju liksom inga Nike Air han hade på sig och hade gått på asfalt och sådär. Utan det var ju liksom dammiga, smutsiga fötter. Och hon tvättar hans fötter med sina tårar och sitt hår. Och balsamerar hans fötter. Stryker in dem med dyrbar olja. Och Jesus sa, din synd är dig förlåten. Jesus såg att hon ångrade sig. Hon bad om förlåtelse på det sättet. Och hon fick förlåtelse. Jesus, han sa inte, det gör ingenting med din synd. Du kan fortsätta, det spelar ingen roll. Nej, det var inte alls det han sa. För vi vet ju vad Jesus gjorde. Vi vet ju varför vi har ett kors på väggen där. Vi vet ju att korset är försoningens symbol. Detta avrättningsverktyg. Där Jesus, precis som Thomas läste inledningsvis här, är den som har gått före. Som kan känna med oss i alla våra svagheter. Fast utan att själv ha syndat. Så betalade han priset för din och min synd. Oskyldig så dog han i skyldigas ställe. Det är den Jesus som den här kvinnan kommer till. Tänk alternativet för den här kvinnan. Ja, för dig och mig, för den delen. Om Jesus hade skjutit bort henne och sagt som fariseerna, du är oren. Du får inte vara nära mästaren. Tänk om inte vi hade haft det försoningsverket som vi idag får luta oss tillbaka emot. Utan vi hade varit hänvisade till att leva upp till lagens krav. Då hade vi inte suttit här idag. Men vi vet att Jesus, han sa, jag är villig. Jag är beredd att ta mänsklighetens synd på mina axlar. Jag gör det för att jag älskar min skapelse. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Det var för våran skull han gjorde det. Din tro har frälst dig, sa Jesus till henne. Jag skulle vilja säga att hon blev drabbad av Guds kärlek. Och jag skulle tro att Simon och de andra runt bordet, de blev också drabbade utav Guds kärlek. Vad gör han? Vad gör han? När de så småningom fick se vad Jesus gjorde när han fullbordade försoningsverket på korset. Så måste det ha varit mycket som rörde sig i alla dessa människors hjärtan som hade fått vandra med Jesus och se vad han gjorde. Alla människors beslut efter försoningen ser vi ju inte i bibelordet. Vi vet ju inte allt om alla människor. Vi vet ju bara det som Bibeln säger. Men jag skulle säga så här, det är lättare att kunna förlåta någon annan när man själv har upplevt förlåtelsens kraft. Jag tror att all förlåtelse kan få börja i mötet med Jesu kärlek. Med den försoningen, med den förlåtelsen som han ger till dig och till mig. Där vi var och en får se vår synd i vitögat. Och så får vi komma till Herren och säga, Jesus, förlåt mig min synd. Och så flyttar Guds kärlek in i våra hjärtan. Det finns ju många, alltså ni skulle kunna berätta om det allihopa. När ni har fått uppleva Guds förlåtelse i era liv. Vad det gör med oss människor. Hur man helt plötsligt kan få känna frid istället för fördömelse. Hopp om sin framtid istället för rädsla och misströstan. Jag skrev förra veckan i Alekuriden, vi gör ju det, vi går ju runt i kyrkan och gör det. Och då skrev jag en text om förlåtelse. Och jag hade en incident som jag bara vill referera till här också. För jag tycker den blev lite talande. Jag var för många år sedan nu när jag jobbade ute i södra Göteborg. Vi hade en butik där jag och min bror. Och så skulle jag åka hem, för då bodde vi in i stan. Så jag skulle åka min bil hem. Och så hade jag lite bråttom hem av någon anledning. Så jag tittar inte bakåt, jag tittar mest framåt och så är jag ganska tung på högerfoten. Så det går ganska fort. Och så rätt vad det är så började det blinka bakom mig. Och då upptäcker jag att det är en polis som har kört efter mig. Och jag får stanna bilen, det gjorde jag faktiskt. Och kliva ur bilen. Och jag får sätta mig i baksätet på polisbilen. Jag vet inte varför de gjorde så, men de gjorde så i alla fall. Och så säger de, det gick lite fort, ganska länge. Och så, ja, jag såg er inte. Nej, det gjorde nog inte det. Vi har kört efter dig ända från vad de nu sa då. Och så vill de se mitt körkort, så jag visar dem mitt körkort. Och så vänder de sig om och tittar på mig. Så säger de mitt efternamn. Har du en pappa som heter Lennart? Säger de. Ja, det har jag, säger jag då. Han var min idrottslärare, säger hon. Ja, vad bra, säger jag. Jag körde fortfarande för fort. Han var väldigt snäll mot mig, säger hon sen. Och så säger hon, du ska inte köra så här fort. Hej då. Och jag får gå och sätta mig i min bil igen. Skakar i knäna visserligen, men utan böter och utan indraget körkort så får jag åka hem. Och jag tänkte, vad var det som hände? Pappa hade liksom fixat det innan jag ens hade förtjänat det. Jag hade ju gjort bort mig, jag hade kört för fort. Jag kunde inte säga, nej det var inte för fort, det är fel på er mätare. Utan jag erkände att jag hade kört för fort. Men min pappa hade uppenbarligen gjort någonting i förväg som gjorde att hennes hjärta var väldigt gott inställt till hela hans släkt. Där jag var en nära del. Så får man nog inte göra om man är polis egentligen, va? Nej, precis. Men det här var typ 25 år sedan så att det är preskriberat. Så du kan inte anklaga någon för det. Jag sa inget namn heller. Men så fungerar ju Guds förlåtelse någonstans. Han har redan betalat. Han har redan gjort det klart för oss. Utan att vi har förtjänat det. Jag hade verkligen förtjänat att få indraget körkort eller bli av med massa pengar eller sådär. Men det var redan uppgjort. Det var redan försonat. Det var redan förlåtet. För någonting någon annan hade gjort istället för mig. När vi ser att det inte är vår förtjänst att Jesus har förlåtit oss, så händer det någonting också med våra mänskliga relationer. När människor gör oförrätter mot mig, så kan jag veta att jag hade gjort någonting emot Jesus, men han hade redan förlåtit mig innan jag hade gjort någonting gott emot honom. Och den kärleken förändrar mig i djupet och i grunden. Och jag säger inte att det är lätt med förlåtelse. Det här är ju ett av de svåraste områdena i livet, när man drabbas av oförrätter, när människor behandlar en illa, när människor gör saker mot en som uppenbarligen sårar och skadar. Men om den här grunden får finnas, om vi får drabbas av att vi är älskade innan vi hade gjort någonting som är gott, rätt eller rättfärdigt, bara för att vi är människor, så älskar Gud oss och älskade Gud oss. Om vi får inse det, om det får landa i våra hjärtan, så gör det i alla fall en grund i våra liv som är försoningens grund, som hjälper mig att ha en källa och ösa ur av förlåtelse. Att det finns någonstans att hämta kraft ifrån, där jag kan få komma till Gud och säga: Gud, du ser den här människan som har gjort det här mot mig. Jag får så mycket hat och ilska emot den människan, men jag vet att du har förlåtit mig, Jesus. Kan du hjälpa mig och få lite mer av din blick till mina medmänniskor? Där kan det börja med försoning i våra liv. Det behöver få ta tid med försoning och förlåtelse. Men om vi lever kvar i oförlåtelse och låter de känslorna som då kommer upp styra, så blir det garanterat ett gift som biter sig fast i våra liv. Och hur ofta har jag inte upptäckt det när jag pratar med människor som ännu inte har övergett sin synd, som har fallit men inte kunnat med och komma till Gud och säga förlåt, utan har försökt ursäkta sin synd. Så kommer stressen på oss människor. Ja, den kan bli så stark så att man till och med drabbas av sjukdom på olika sätt. Men om vi får identifiera att i grunden så behöver vi frid med Gud. Vi behöver bli befriade från vår synd i relationen till Jesus Kristus, i relationen till Gud. Så kan en stor del av grunden till mänsklig stress få lätta och släppa och tappa sitt grepp om oss människor. När människor upplever ångest och stress i sina liv, så kan det ofta och många gånger bottna i att man inte har gjort upp med sin synd. Det finns ju andra skäl också, självklart. Det här är en grund som du och jag behöver ta på allvar. Gör upp med Gud. Säg som det är. Bekänn din synd för Herren. Ni kommer ihåg hur det var när Jesus låg till bords och kvinnan kom, som alla sa var en synderska. Hon fick komma till Jesus. Du får komma till Jesus också. Du är välkommen in i hans närvaro, även om du har gjort bort dig. Och i hans närvaro, där finns det försoning. Där finns det förlåtelse. Där finns det kraft. Självklart kan det vara smärtsamt att kunna komma fram till förlåtelsen. Jag hade en sån upplevelse i mitt liv för några år sedan, när jag hade blivit drabbad av en oförrätt på nära håll. Och liksom, jag kunde inte erkänna, men jag kände mycket ilska och hat. Och det drev på i mitt liv tills jag fick sätta ord på det. Och det var först när jag satte ord på det som det började hända någonting i mitt liv. Där man kunde erkänna att ja, men det här är ju faktiskt någonting som jag inte har kunnat släppa och förlåta. Och när man får uttrycka det, när man får lämna det till någon och lämna det till Herren, då börjar ett helande ske i ens hjärta. Och man upptäcker att det finns en väg tillbaka till att kunna förlåta. Och till att kunna älska. Kristi kärlek driver oss. Kristi kärlek driver oss. Vad driver dig? Vad har du för drivmedel i din tank? Vad har du för drivmedel i ditt lärjungaskap i att tjäna Jesus? Vad driver dig i din medmänskliga kärlek? Kristi kärlek driver oss. Andra Korinthierbrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus är han eller hon en ny skapelse. I Jesus Kristus så händer det någonting som ger oss en ny start. En ny möjlighet att få fylla på i vår tank med rätt drivmedel. Kom ihåg att allt kommer ifrån Gud. Kärleken kommer ifrån Gud. Genom Kristus så har han gett dig och mig. Inte bara ett uppdrag att vara fina medmänniskor. Inte bara ett uppdrag att sköta oss väl och liksom vara snälla människor. Utan genom Kristus så har han gett dig och mig försoningens tjänst. Du är en människa som har försoningens tjänst. Det betyder att du är satt till att ha ett uppdrag. Att verka för försoning mellan Gud och människor. Och mellan människor och människor. Vi har försoningens tjänst. Vem ska jobba för försoning i den här världen om inte Jesu Kristi kyrka? Om inte vi som hans församling? Kärnan i evangeliet, det är ju att han har förlåtit oss. Han har försonat oss med skaparen. Han har upprättat relationen och gett oss frid med Gud. Hallå! Vi kan få frid med Gud. Det som Thomas börjar med här idag, det är ett fantastiskt bibelord. Vi får komma frimodigt till nådens tron. Du behöver inte skämmas när du har gjort upp med Herren. Så får du djärvt komma till honom. Och veta om att det finns kraft att hämta. Och nu har det säkert poppat upp massa tankar i ditt huvud kring relationer och människor och sådär. Och jag tror att det är den helige ande som vill hjälpa dig och mig. Och ta tag i saker på riktigt. Vi har försoningens uppdrag. Det är inte på låtsas. Det är ingenting vi bara ska säga när någon har gått bort. Utan det är saker vi ska få säga till varandra när vi är i livet. Det är då vi är kyrka som bäst. När vi får ta våra relationer på allvar. Och mötas på riktigt. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Jesus hade inte förtjänat att dö. Men han gjorde det av kärlek. Han var driven av Guds kärlek. När han såg människorna så vände sig hans inre upp och ner. Och han drabbades av medlidande med människor som var illa däran. Han har sökt dig och mig för att han älskar oss. Jag tror att vi har det uppdraget att leda människor in i upprättelse och försoning. Men det måste börja med dig och mig. Inte bara alla andra utan dig och mig. Vi får börja här och nu. Och det här är en stund vi har nu. Inför Herren. Vi är inte här för att riva av en show. Utan vi är här för att möta Gud tillsammans. Vi är här inför Guds ansikte. Kan inte ni sätta er vid era instrument? Så ska vi gå in i en stund av bön och tillbedjan. En stund av Guds möte. En stund av där du får vara personlig med Gud. Där du får lämna saker till honom. Där du har möjlighet att gå in i våran sidosal och få någon som lägger händerna på dig. Och kanske smörjer dig med olja och ber för dig. Du kan få möta Gud där du är och bara böja dig ner eller resa dig upp. Och öppna ditt hjärta. Öppna dina händer kanske. Första gången på länge och säga, Herre, jag vill ta emot din förlåtelse. Förlåt mig för saker som jag har hållit för mig själv. Eller också känner du en längtan efter att Gud, jag vill kunna säga som Paulus sa i den här texten att Kristi kärlek driver mig. Jag vet inte om din kärlek driver mig. Jag behöver bli drabbad av din kärlek, Gud. Jag behöver förstå att du har förlåtit mig på riktigt. Kanske är det den bönen du behöver be den här dagen.